Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, så låter den. Jingen som är upptakten till starten på den här MotoGP-podden. Välkomna hit till MotoGP-poddens avsnitt 127, är det va, Tobias?
Ja, det stämmer. Jag tänker det varje gång jag skriver, för jag skriver lite grann samtidigt. Jag tänker att oj, det här låter mycket, men det är faktiskt 127 tillfällen som vi har suttit och snackat podd.
Tobias Lajon och Andreas Mårtensson, precis som vanligt.
Ja, det känns ju tryggt. Jag känner mig trygg med dig. Hur
ja,
känns
det? Jo, det känns jättebra. Det känns jättebra. Och nu är det måndag eftermiddag. Det är så här tidigt på veckan om vi då aldrig spelat in en podd.
Nej, man brukar vara rätt färdigpratad och mätt i skallen efter helgerna. Men nu väntar ju nya äventyr och resa strax. Så att, för mig kändes det bättre att göra det här tidigt i veckan så vi kan fokusera på nästa steg sen.
Jag kände mig glad efter gårdagen. Jag blir alltid uppiggad när det är ett bra MotoGP-race. Då känns livet lite enklare sen.
Jag tycker också det. Den där känslan hänger med under kvällen och lite idag också när man tänker tillbaka på det. Man påminns om varför det är kul att följa mästerskapet och den här racingen.
Mm, verkligen. Vad står på programmet idag då, Tobias? Du som är kalenderansvarig,
programansvarig.
Ja, exakt. Ja, vad ska vi prata om?
Ja, men det är nummer 27 och start nummer 27 och sen snacka ner Aragon. Plus och minus efter helgen. Och det stora ämnet inför helgen också kring track limit. Så det ämnet lär hänga med vidare sen när vi pratar igång kommande racehelg också. Misano i Italien. Så egentligen två stora punkter. Aragon, Misano och... så ska vi också ta då start nummer 27, tänkte jag.
Vad får du in Vinales i det här?
När Vinales kanske vi kommer säkert inte undan honom när vi pratar ner Aragon. Men det kommer inte bli något långt uppslag på honom idag i alla fall.
Ingen podd utan Vinales, det vet du. Det är sen gammalt.
Ja, antar att det är så. Vi får nämna honom någonting i nersnacket från Aragon. Men är du redo att köra igång som det är nu?
Absolut. Vad ska vi börja med?
Ja, men i så fall så ska vi inte kasta om ordningen för mycket. Eller vill du börja med Aragon och fortsätta med start nummer 27? Eller?
Nej, vi tar start nummer 27.
Ja, vi gör det. Trots att det var en intensiv. Då får vi någonting annat att tänka på här. Och nummer 27, det kommer bli lätt. För att där har vi ju en riktigt stor förare som har kört med 27. Eller hur, Andreas?
Ja, det har vi. Det finns en aktiv förare i MotoGP-klassen som har start nummer 27, det vet jag. Vi kanske kommer in på honom lite senare, men han nämner vi inte nu när det är nummer 27, för det är Casey Stoner, punkt slut. För mig är det i alla fall så.
Ja, det är samma för mig. Det går inte att ta bort det som Stoner gjorde, och tyvärr så slutar han ju lite väl tidigt, men samtidigt så börjar han väldigt tidigt sin karriär också, så att det fanns många anledningar till att han la ner eller la hjälmen på hyllan väldigt tidigt.
Ja, det gör det. Ta lite smått om hans karriär då. Först 125, sen 250 en säsong, tillbaka till 125, 250 en säsong och sen in i MotoGP-klassen då 2006. Blev två i mästerskapet 2005 bakom Dani Pedrosa som vann ju den säsongen. Då körde han ju för LCR, flyttade med LCR när de sen flyttade upp till MotoGP-klassen på en Honda första året där 2006. Så då var han ju verkligen kraschkung.
Han var ju det. Men visst var det Aprilia under 250-eran för Stones?
Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Stämmer. Men, den där Carrera Sunglasses, jag kommer ihåg den. Han körde med Roberto Locatelli som teamkompis.
Ja, det var snygg färgsättning på den. Jag gillade den och även LCR Honda när han drog igång tillsammans med Cecinello i MotoGP. Men Stoner där och kraschkung som du säger, i efterhand så förstår man ju att det där hängde ihop med att hans talangen och viljan att vinna var större än vad kanske maskinmaterialet mäkta med då.
Ja, exakt. Han slutade ändå åtta den säsongen, alltså första året i MotoGP-klassen då på en satellit Honda med en pallplats och en pole position. Men sen efter det var ju då hans genombrott kom egentligen när han blev värvad till Ducati, till fabriksteamet till 2007, och då var det första året också med 800 kubiks eran i MotoGP-klassen. Och de där Bridgestone-däcken passade ju honom perfekt, passade Ducatin perfekt, och han fullständigt dominerade ju den säsongen med alltså 10 segrar, 14 pallplatser på 18 race och vann ju relativt enkelt.
Ja, han gjorde det. Och när Stoner är snabb, när det lirar och ibland också när det inte lirar, så han var och är en gudabenådad förare, det måste man ju konstatera.
Verkligen, han satte på något sätt en ny era när han kom in i MotoGP och dominerade som han gjorde där 2007, som sen Marquez har byggt vidare på. Men jag tycker ändå att det var han som började med de här bakljusställen som han körde med, framförallt på Phillip Island, även Valencia där efter kurva 2, den tajta, och sen in i kurva 3. Helt otroligt.
Ja. Ja, mycket, mycket kontroll och mycket den här manuella kontrollen innan det med anti-wheelie, anti-spin och annat fanns då, så hade Stoner det där i handen helt enkelt.
Ja, det hade han. Det hade han verkligen.
Men han hade också som ung en inledning med dirt track och som de flesta förare från Australien. Det var ju inte asfalt från början för hans del.
Nej, det var det inte, men flyttade väl till Europa ganska tidigt och började köra på asfalt och försakade mycket helt enkelt. Det har vi pratat om när vi pratar om australier som tar sig hit och blir stjärnor. Det är inte helt utan insats.
Nej, byta sida på jorden i princip. Och hans familj var ju inte heller välbärgad, utan det var verkligen att offra mycket för att låta sonen köra motorcykel, eller hur?
Ja, det var det verkligen. Det var det verkligen. Slutade allt för tidigt, tycker jag. Slutade efter säsongen 2012. Då hade han ju vunnit VM två gånger. Första gången då 2007. Sen fortsatte han hos Ducati ytterligare tre säsonger. Och sen så blev det lite... De blev inte riktigt sams där efter att han var sjuk där. Och de trodde inte riktigt på det, utan... De trodde att det var någonting annat, och då kände han väl inte stödet riktigt från Ducati. Lämnade Ducati för Repsol Honda då och körde där 2011, tog ju titeln första året på Honda. Kändes ganska överlägset. Och sen var han nog favorit, eller han var favorit att vinna titeln även 2012 på Honda, men skadade ju sig då på Indianapolis när han gjorde... Det årets high-sider, det var ju en rejäl flygtur som han fick. Skadade foten, körde dock racet sen, för det här var på kvalet eller på träningen, och sen körde han racet, slutade fyra, men sen de nästkommande tre racen körde han inte, och då förstördes ju hans mästerskap.
Mm. Men det här titlar på två fabrikat och den körning som han har bjudit på de år han har varit aktiv, samtidigt ändå inte så där totalt genomslag bland fansen, eller, och framförallt inte bland media. Det var ju en ganska komplicerad komplicerat förhållande till media, åtminstone från Stoners sida.
Ja, han tyckte inte om media, eller tycker inte om media, utan han tycker om att göra sin grej helt enkelt. Och han är faktiskt, om jag ska peka ut någon favoritförare jag har haft genom åren, så är det Stoner, för på sättet han kör. Jag tycker även om hans, tycker om hans stil på något sätt, måste jag säga. Jag vet att det är inte många som gör det, men jag kan ändå tycka att han hade en ganska skön stil.
Han har ju säkert en, men just den här, på den nivån, så var jag, minns i alla fall att jag tyckte att han kunde ha bjudit mer på sig själv i den position han hade. Men som du säger, hans huvuduppdrag, det skötte han ju galant, köra fort och ta titlar.
Alla kan ju inte vara som Rossi.
Nej.
Alla behöver inte vara som Rossi.
Absolut. Men han var ju rent, Stoner var ju bitvis rent avig.
Ja, utåt sett kanske.
Ja, säkert utåt sett.
Ja.
Vi har sett andra. Men i förlängningen här då, kring hans, det där hänger ju ihop lite grann med hans tidiga avslut också av karriären, att han på något vis, han var ju verkligen ingen som rättade sig i ledet, utan var han missnöjd med någonting så var han ju tydlig med det. Och den här politiken i, ja, kanske då inom Dorna, kring förare, kring saker i reglementet som han inte gillade. Det var han ju tydlig med vad han tyckte, och kanske också bidrog till att han slutade tidigare än
säkert
än han skulle ha gjort eller kunde.
Ja,
ha
men
gjort.
Absolut, absolut. Han var trött på det helt enkelt och ville leva ett normalt liv, även fast tyvärr då fick vi aldrig se fighten mellan Stoner och Marquez. Det kunde ju blivit, ja, det kunde ju blivit en duell att se fram emot. Nu å andra sidan, om man vänder på det, så Marquez kom ju in i MotoGP tack vare att Stoner la av. Annars hade han inte kommit in i Repsol Honda, utan kanske kommit i ett annat team, och då vet vi inte alls vad det har tagit vägen. Det handlar om den här rätta tajmingen som man alltid ska ha, och det hade ju Marquez, det har han ju haft. Men Stoner var ju det teamet, och hade han velat fortsätta så hade han haft kontrakt med Honda.
Ja, och han fortsatte ju faktiskt och skulle göra inhopp på Suzuka 8 timmars också, men det höll ju på att sluta med verklig förskräckelse.
Ja, en rejäl krasch gjorde han där innan, kommit ihåg vad kurvorna heter där på Suzuka, men en snabb högerkurva i alla fall innan den här tajta H-nålen som går åt vänster när gasen hängde sig, var det inte så?
Mm, exakt. Så han hade ju inte en chans att få ner farten där och skadade sig ganska illa, vill jag minnas.
Och ja, det var någon fraktur i fot och ben och sådär, arm ja. Kanske.
Ja. Men det var ju liksom ett inhopp han skulle göra efter avslutad karriär, men tyvärr så blev det ju inte så det blev ju inte så uppåt när hans karriär väl slutade, för han har ju dragits med sjukdom också under lång tid här och verkar inte vara helt kry nu heller.
Nej, han har ju gick ut med det för ett par år sedan att han har drabbats av ME eller CFS då, som är en sån här kronisk trötthetssyndrom. Och ja, det kanske har bidragit till det som hände då med Ducati. Jag vet inte om det kan ta sig tillbaka i tiden, ända till den tiden, det vet jag inte. Men han har drabbats av det här och verkar inte må överdrivet bra emellanåt i alla fall.
Nej, i alla fall inte så pigg så att han kan inte köra motorcykel eller anstränga sig fysiskt särskilt mycket. Det har jag förstått i alla fall.
Nej, exakt.
Ja. Men en fantastisk GP-karriär. Har du några speciella minnen då rent körmässigt från Stoners era?
Ja, men just hur det finns ju några stycken, men dels hans körstil, framförallt som jag säger, kurva 3 på Valencia, kurva 3 även på Phillip Island. Han har ju faktiskt 6 raka segrar på sin hemmabana Phillip Island. Han har vunnit där 4 år med Ducatin och så 2 säsonger då med Repsol Honda. Och sen givetvis det här uttrycket när han sa till Rossi där att vad sa han nu då? Your ambition outweighed your talent.
Ja, exakt.
Din ambition var större än din talang. Och jag tycker ju sånt där är lite roligt faktiskt. Jag tycker även när Martin sa det som han gjorde, att jag hoppas att Marquez lär sig någonting ifrån det där och säger det då till 6-faldig världsmästare som Marquez är, som Martin då, som hade 6 race innanför bältet. Och samma sak med Stoner, och säger det till Rossi då, som ja, vid den här tiden då, 2011 som det här var, hade de här 9 VM-titlarna. Det tycker jag är fränt. Jag tycker det är lite drygt, lagom drygt.
Ja, det är det. Jag håller med dig, det där gillar jag också. Och sen det stora är ju, det är precis den kurvan där på Phillip Island för mig, med hans förmåga att ta tiondelar och flera tiondelar i bara den sektorn. Det var fantastiskt att se. Racemässigt vet jag inte riktigt om jag har något speciellt race som sticker ut. Inte till hans fördel i så fall. Jag minns ju kampen med Rossi där till exempel på Laguna Seca, men den slutade ju sämre för Stoners del.
Ja, det gjorde den. 2008 var ju det, när Rossi genade lite väl mycket kanske över... Det var lite för mycket track limits då, va? Eller det fanns inte då?
Det var före track limits-tiden.
Ja, det var det verkligen.
Det var bara allt innanför armkorräcket är okej på den tiden.
Ja, Stoner tyckte inte att det där var riktigt okej att köra på det sättet. Han var rätt lack efter det racet. Kanske dels på sig själv då, att han inte lyckades omsätta den farten som han hade i ett bra raceresultat. Men även att han tyckte att Rossi körde lite onödigt hårt där. Och, ja, det var lite som Stoner var. Han körde hårt, men han körde ofta schysst. Så minns jag honom. Jag kommer även ihåg ett citat som han sa, att banorna är alldeles för säkra nu för tiden, sa han.
Ja.
Jag håller med. Jag sa redan när han sa det här att jag håller faktiskt med om det. För det han ville påtala var att banorna är så pass säkra nu så att folk eller förare kör för aggressivt mot varandra. Hade banorna varit lite farligare, armkorräcker precis ut med, så hade inte förarna kört på det viset. Sen är, givetvis så vill han inte ha armkorräcker runt, men han kritiserade mer andra förare som körde alldeles för aggressivt. Och det var väl, jag kommer inte ihåg vad det var för incident som fick han att säga det här, men jag tror att det hade lite med att göra Simon Celli's körning i början av hans GP-karriär som var lite bortslöst emellanåt, men sen även i de inre klasserna.
Och det kan hänga ihop som du säger. Jag minns också det här uttalandet, men inte kopplingen till exakt händelser, men det ligger mycket i det han säger där. Och samtidigt så vill vi inte ha sporten farligare än vad den är, och man vill ha de här ytorna utanför, så att det är ju hela tiden en balansgång.
Jag tror han ville mer att tävlingsledningen skulle tajta åt de här fula körningarna helt enkelt.
Ja. Men han fungerade också, jag kom på här i efterhand, han har ju varit testförare också och precis som under hans aktiva karriär kommit in, kört 2-3 varv och sen satt tider som har direkt klättrat högst upp i listorna. Så att han har ju något alldeles extra när det gäller att bara anpassa sig till det som finns och ta fram allt omgående.
Det är ju en fantastisk egenskap som han hade under sin karriär, att han kunde gå ut på andra flygande varvet, precis som du säger, på en helg och sen sätta... Ja, men alltså inte vara som Quartararo är till exempel, eller Lorenzo var på den tiden, köra många varv likvärdiga tider, utan han kunde gå ut och så kunde han sätta 2 varv och sen visste han vad han behövde göra förändring och så gick han in i depån. Och man såg ju det, tittar man på hur antal varv körda under när hans träningar, så kunde han ju kört 5 flygande varv på ett pass. Det var inte alls ovanligt.
Nej, exakt. Och 4 stint ungefär.
Ja, men ungefär.
Ja.
Behöver inte nöta som många andra förare behöver, utan det var 1 varv, 2 varv kanske.
Ja. Men det var en intressant karriär som slutade alldeles för tidigt. Och jag hade också sett fram emot och i någon form kunna se honom mot Marcus. Men det hade ju inte skett i den uppställningen som var, som du var inne på här. Så att,
Nej, det är ju det. Vi fick Marcus istället.
Ja, så var det. Du, ska vi stänga Casey Stoner och gå vidare?
Det gör vi.
Nummer 27 alltså, Casey Stoner. Då är det i så fall dags att snacka ner Aragon. Även om det precis känns det som att förarna gick i mål där, så finns det en hel del saker som poppar upp i huvudet. Och vi har ju vår plus minus lista att ta tag i, och där måste det vara hyfsat lätt att placera in händelser eller förare på de sidorna, Andreas.
Ja, det är inte jättesvårt. Och jag tänker vi börjar med segraren från igår, Bagnaia med andra ord, som tar sin första seger i MotoGP. Och på vilket sätt som han gör det är ju fantastiskt vilket race han bjöd på i slutet.
Han gjorde det. Ifrån pole position och med nytt absolut varvrekord så handlar det ju ändå till racedagen om att omsätta den farten i 23 varv som det handlar om. Och var konstant. Och han, det var ju inte heller vilket motstånd som helst, utan den som bjöd upp till fight där, det var ju Marc Márquez. Och ha honom då i hälarna, eller i bakhjulet ska man nästan säga, under ett helt race. Jag tycker det var otroligt att se Bagnaias körning under gårdagen.
Mm, ja, jag tycker också det. Han gjorde det grymt, grymt bra. Han vet att, som sagt, att det är Márquez precis bakom, och det är verkligen inte det lättaste motståndet att ha att göra med. Och han gör inga misstag. Jag såg inte ett enda misstag ifrån hans sida på hela racet, utan han var aggressiv tillbaka när han behövde vara aggressiv, tog tillbaka platsen och höll sina spår helt enkelt.
Mm. Och det här har ju, på något vis, segern, den har ju varit väntad länge och efterlängtad såklart ifrån Bagnaia. Han har jobbat hårt för det tillsammans, bland annat med VR46-akademin, med all coaching och träning de emellan.
Ja, det har han gjort. Och han har ju varit så nära så många gånger att kunna ta den här segern. Men precis som han var inne på i intervjun, det har alltid varit någonting som har förstört helgen på racedagen. Det har varit dåliga däck, det har varit krascher och det har varit diverse andra saker. Men nu fick han allting att stämma. Och det var kul att se faktiskt att hur han bet tillbaka mot Márquez.
Ja, och som du sa under racer där, när Márquez väl attackerade, för det gjorde han ju många gånger, och det kunde man ju också vara säker på att han skulle göra. Det är Márquez natur att göra det. Och det vet ju också Bagnaia. Då var han ju kall och bara höll ut, släppte förbi och sen tog tillbaka sitt spår.
Ja, exakt. Han stängde inte, för hade han stängt då hade ju han själv gått brett och tappat utgången. Och den gav han inte den möjligheten till Márquez, utan skulle Márquez köra förbi då skulle han få bromsa för sent, visade det sig, vända gång, för att Bagnaia höll sitt spår på utsidan.
Men han har ju också...
Det tyder också på en viss typ av kyla, att han vet att han var stark på bromsen helt enkelt, och ska Márquez ta sig förbi då är det på insidan, och det är att bromsa för sent vända gång. Det var ju 7 gånger som de bytte plats, 3 gånger sista varvet, både kurva 1, kurva 5 och kurva 12 på sista varvet.
Ja, det är sensationellt. Det är, undrar om det är någon annan än Márquez som skulle göra den typen av, eller det antalet omkörningsförsök.
Ytterst tveksamt.
Jag tror inte heller det. Men Bagnaia där, han bäddar ju för det här redan under kvalet, och ska man backa ännu längre tillbaka så låter det ju på förarna generellt hos Ducati som att Ducati har äntligen gjort sin läxa och hittat fram till någonting som fungerar även under nedlägg och under långa svängar numera.
Ja, och det såg man ju också. Márquez hade, visst han tog in mot Apex, men just det sista partiet på banan, sista svängen, där tog han, visst han tog in tid, men han tog inte in lika mycket tid som vi är vana vid att se en Honda ta in på en Ducati till exempel och ta en snävare linje, utan de har verkligen gjort sin läxa som du säger.
Och ihop med det då, så blev det ju lätt för men kvalet blir ju nästa steg där som bäddar för ett bra utgångsläge till racet.
Absolut. Lyckas sätta den här tiden, alltså förbättra det absoluta banrekordet med 3/10. Det var ett riktigt bra varv som han fick ihop där. Hade ju pole med nästan 3/10 också. Så att, nej, han är på plussidan. Det går inte att säga någonting annat.
Nej. Rent körmässigt då, det här att inte göra misstag under ett helt race, det är någonting som det är ganska ovanligt att se när det handlar om de här 23 varven eller nästan 12 mils racing.
Ja, det är det. Tycker att det visar att han har talangen som krävs för att bli riktigt, riktigt snabb. Han är redan riktigt snabb, men hon kunde vara med och utmana om titlar här i framtiden. Det är klart att det finns möjlighet nu när han ligger 2 i mästerskapet, 53 poäng efter, men 53 poäng på 5 race som är kvar, varav 2 på Misano, där Quartararo är grymt snabb också, även fast Bagnaia är snabb där också. Men Ja, Quartararo behöver ju något liknande som man hade nu då för att han ska närma sig ordentligt, och det tror jag väl inte är rimligt att tro, men till nästa år, alltså Bagnaia, det där blir jag nog räkna med.
Ja. Ja, riktigt riktigt tydlig plussida för Bagnaias del, men fortsättningen med pallen också tycker jag om vi kan räkna in på plussidan. Det här att Marquez försöker, kör om och inte ger sig. Det är ju också något alldeles exceptionellt. Och nu ser vi också att han har tagit ett steg till fysiskt, även om han inte är tillbaka till 100%.
Ja, detta är ju en av hans favoritbanor. Och vi nämnde ju det under helgen här, att han har vunnit det 5 gånger. De 2 gångerna som han har kört det 7 gånger, vunnit det 5 gånger. De 2 gånger han inte vunnit har han kraschat. En gång från andra plats, en gång ifrån ledning. Och nu blir han då 2. Han blir ju slagen då, kan man ju också säga då, på sin bakgård, men han bjuder ju upp till fight så mycket det bara går. 7 omkörningsförsök. Vad mer ska han göra?
Nej, och jag tycker att det är än mer fascinerande med tanke på att han då har också gått omkull några gånger här under helgen innan, just med framhjulsläpp.
Ja, det har han gjort, och det var nära ett par gånger här under racet också. Speciellt i kurva 12 vill jag påstå, där såg man verkligen hur framdäcket vek sig några gånger och var väldigt svajigt. Men skulle man kunna göra någonting annorlunda i Marquez sida? Han sa ju själv att i kurva 15, det vill säga näst sista svängen då, in i sista svängen innan långa, långa raksträckan, där sa han, där försökte han 2 varv, både det näst sista varvet och det tredje sista varvet, och han ville inte lämna det till det sista varvet där, för att då visste han att det kommer inte att fungera egentligen, för att han hade försökt 2 gånger redan, så han ville prova tidigare på varvet. Därför provade han i kurva 12, men jag tror att det var fel försök där i kurva 12. Det var dömt att misslyckas, tror jag. Han skulle satt in en lite mer avvägd attack tidigare på varvet och gjort en mer blockpass. Nu var han förbi lite för tidigt in i svängen. Han skulle på något sätt tajmat åt det där, så att jag vill ändå sådär, att hade den gamla Marquez varit där, så vet i fasen alltså, då tror jag han hade tagit det alltså.
Jag för mig att vi även snackade igår, Andreas, om kurva 15, att han hade kunnat gjort en typ av blockpass där också och fått på något vis ner Bagnaias hastighet, och att de hade börjat accelerera kanske då, att för då blir det automatiskt så om Bagnaia på utsidan där, att då kan han inte slå på samtidigt som Marquez, och då blir det ett litet försprång som kanske skulle ha räckt ner mot finalen.
Ja, precis. Och jag tror att han skulle avvägt den här omkörningen i kurva 15. Sen om inte den lyckas och Bagnaia kommer tillbaka på raksträckan, då hade han ändå kurva 1 och låg han i så fall precis i ryggen i kurva 1 och kunnat gjort en blockpass där. Men ja, det är lätt att säga efteråt som sagt. Men han hade ändå 7 försök på sig som misslyckades. Så jag tycker att han borde ha satt 1 försök, borde han ha kunnat sätta med en blockpass istället i någon av svängarna. Men som sagt, det är ju lätt att sitta här och säga framför datorskärmen. Men ja...
Men det är få andra förare än Marquez som hade gjort så många försök. Det kan vi vara eniga om i alla fall.
Ja, visst. Alltså, tar man bort Marquez ur leken sen när han kom in i MotoGP 2013, hur många gånger har inte han bjudit på ett sista varvet-duell mot någon förare? Om det så är Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso och i det här fallet Bagnaia. Ja, det är ju... snudd på han som gör de här racen så pass bra.
Och det känns ju, nu är han kanske inte helt 100 återställd, och hojen har ju utvecklats utan honom också under en full säsong, men det är också så att de här fighterna som uppstår, det är ju när Marquez inte är på topp. Då har han ju någon annan att slåss med, och ändå så bjuder, och det är då det blir de här kamperna ända in mot mållinjen. Så överlägsen har han ju varit innan, så att då har ju, det är ingen annan som har rått på honom eller kunnat göra det mot honom i de lägen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
You know.
Nej. Nej, så är det. När man tittar på det så kan man ju också få den här tanken att alltså Marcus förlorar ganska många sista varvet-dueller. Jag vet att vi har varit inne på det i tidigare säsongen. Det var väl 19 där, 2019, när han var så dominant som han var den säsongen. Han förlorade, ja men de sista varvet-duellerna, de förlorade han nästan allihopa. Quattararo glömde jag förresten, som han också haft sista varvet-duell med såklart. Och Thailand bland annat, Misano och ett annat. Men på något sätt så förlorar han de här duellerna när han inte är den snabbaste på banan också.
Ja exakt. Men han är ändå där och stör tillräckligt mycket för att skapa underhållning för oss som följer. Och det var ju otroligt underhållande. Det var ju verkligen nagelbitar ända in till mållinjen den här gången.
Mm. Ja, det var det. Det var riktigt kul. Riktigt kul att se. Men jag tror han kommer få lite tuffare nu, Misano, faktiskt. Nu kommer han tillbaka till högervarvsbanor och ja, som man säger själv, det här kommer bli en förberedelse för nästkommande säsong, men jag tror däremot nästa år, vi var inne på Bagnaia där, nästa år kommer ju bli en riktigt spännande om alla är skadefria, med Quartararo i stor form, Bagnaia som tar sig hela tiden, Marquez som förhoppningsvis är tillbaka, och sen så att Mir skulle kunna ta ett steg också med Suzuki, kanske Rins också. Ja, det är, jag ser redan fram emot nästkommande säsong.
Fast det är 5 race kvar. Ja. Och du nämner Mir här också. Han var ju på pallen faktiskt. Du ska inte glömma det nu i helgen här. Och även om det var en isolerad pallplats så lyckas han ta en tredje plats. Hur är den insatsen då jämfört med Bagnaia och Marquez?
Nej, men det är en bra insats. Han kunde inte hänga med de två i täten. Det gick inte riktigt. Kanske att hans kvalposition satte lite P för det. Han startade ju P7. Och kanske behöver starta lite högre upp och ha lite bättre fart på kvalen. Men han har ju problem med det där. Han har alltså sin bästa kvalposition i år är en femte plats. Det enda gången han har stått i andra startled eller bättre. Annars är det tredje startled eller sämre för Mirs del. Och det håller inte om man ska vara med och utmana absolut längst fram. Det räcker för en pallplats, visst. Men risken att en eller två förare försvinner i täten är alldeles för stor när du startar så pass långt bak. Sen tycker jag att han gjorde ett jättebra race. Absolut, Mir, med tanke på att han inte har den här sänkningsanordningen bak och inte använder den här helgen. Med tanke på det så gjorde han ett bra race. Men de måste få till kvalen. Vi har sagt det nu i en och en halv säsong nu. Nu lyckades han med en pallplats och han vann ju VM förra året också på grund av, eller tack vare, även fast han inte då kunde kvala bra, men han måste få till det.
Ja, du säger måste få till kvalen här, och ändå den här sjunde platsen var alltså näst bästa kvalet under säsongen. Bästa kvalet femte plats, första racet i Österrike efter sommaruppehållet. Så att det blir ju tydligt när man tittar på hans statistik från året här, att där är det ju kanske den största förbättringspotentialen.
Absolut.
Ja, pallen absolut på plussidan. Minussidan då, om vi tittar från första startled. Jag skulle kunna tänka mig att nämna Quartararo där på minussidan. Han halkar alltså ner ifrån tredje plats till åttonde över mållinjen, och kan egentligen inte försvara sig någon gång under racet.
Nej, det kan han inte. Och han sa ju det själv inför helgen här, att det kommer bli tufft. Och så vi kanske satte hans målsättning åt honom lite för hög egentligen. Eller vi hade större förväntningar på... Jag hade större förväntningar på honom i vilket fall som helst. För att jag vet att han är bra på kval och han kvalar in i första startled. Men sen droppar han hela tiden. Och förklaringen efteråt tyckte han själv var ett dåligt bakdäck. Och ja, nu är vi tillbaka där med Michelin igen då. Var det ett dåligt bakdäck eller var det som sagt någonting annat som inte stämde för Quartararo? Vi ska komma ihåg att det var varmare på söndagen än tidigare under helgen.
Ja, dels var det varmare på söndagen och sen var hela... Ja, det kanske spelar mindre roll, men det var en överlag varmare racehelg än förra året. Och då var det ju faktiskt Morbidelli vass på Aragon under fjolåret.
Ja, det var det.
Ja, jag tycker Quartararo, men nu har han ju trots allt 53 poängs VM-ledning. Men Bagnaia tar ju över andra platsen där och Mir droppar en position.
Ja, så blir det i mästerskapet, ja. Men det är ju fortfarande som du säger 53 poäng, så att han har ju en betryggande ledning att gå på. Sen ska vi komma ihåg att Bagnaia är inne i en riktigt bra svit också. Han har startat i första startled 5 gånger i rad här nu också, precis som Quartararo. Plus en seger nu och lite vind i seglen. Ja, lite orolig skulle jag ändå vara om jag skulle vara Quartararo. En nolla nu på Misano och en seger för Bagnaia. Då är vi ner på 28 poäng. Då börjar det bli lite nervöst där hos fransosen.
Ja, särskilt när det är... Ja, särskilt när det drar ihop sig här och bara få race kvar. Och när man har haft en så stor VM-ledning, så skulle jag säga.
Ja.
Men om vi tittar vidare då på minussidan. Jag skulle faktiskt vilja lyfta den andra fransmannen också, Sarko, som helt har hamnat under isen vad det gäller fart här. Och vi var inne på det under helgen här. Det ryktas ju om att han har fått problem med armpump. Och är det så, då måste han ju göra någonting åt det omgående. För nu var han alltså utanför poängplats i racet.
Ja, Sarko har tagit 5 poäng på de senaste 3 racehelgerna. Det vill säga 75 poäng att köra om. Där har han lyckats ta 5 av dem. Det är inte bra för Sarkos del. Och det här givetvis, det punkterar ju hans mästerskap.
Ja, det gör ju det. Han tappar otroligt mycket på de här resultaten kan han inte köra. De här missarna kan han inte köra in i kapsen i slutet på säsongen.
Nej, det kan han inte göra.
Är det enbart armpump då, eller är det någonting ytterligare, tror du?
Nej, jag vet inte. Det låter som att det skulle kunna vara armpump som gör detta. Det låter rimligt. För så här dåliga resultat har jag inte visat på hela säsongen egentligen, och då behöver man göra någonting åt det, precis som du säger. Nu är det back to back här, nu är det race redan om, eller det är träning om redan 4 dagar, så att nu hinner jag inte göra det, men det börjar bli bråttom i så fall att göra det.
Jag undrar om inte det här, tittar man på hans resultat här, så är det ju alltså 6:e plats första racet i Österrike, okej, med tanke på, det är väl inte bra med tanke på att det är en bana som vi annars lyfte Ducati inför, men sen var det då ingen målgång där och i andra racet, och sen var det en 11:e plats i Storbritannien. Det är inte otroligt om det skulle ha uppstått just den här dubbelhelgen i Österrike, det är det jag skulle komma till. Med intensiv och hårda inbromsningar, och hans problem skulle kunna ha startat där.
Ja, det skulle det, men varför har han inte gjort någonting åt det då?
Nej, det undrar jag med. Det undrar jag. Det är den stora frågan.
Nej, Sarko får minus.
Ja, och jämfört med, om vi fortsätter på minussidan då, vad säger du om Millers insats? Han startade första startled, men sen är han alltså 12 sekunder bakom Bagnaia i mål.
Jag börjar bli lite orolig för Jack Miller faktiskt, måste jag säga. Det är inte bra för Miller att bli slagen med 12 sekunder till Bagnaia.
Nej, och varför blir han det då, tror du?
Ja, det är ju frågan.
Hade någon kunnat svara på det, så hade de åtgärder kanske.
Ja, alltså att det blir 12 sekunder, det kan jag förstå. För att han, alltså Bagnaia och Quartararo, eller Bagnaia och Marquez, de fightas ju inbördes, vilket gör att man kan tänka sig då att tiderna går ner. Men inledningsvis så fram till det var 4 varv kvar så attackerade ju inte Marquez, utan tempot var ju stentufft hela racet igenom. Det behövde ju inte Miller köra på det sättet riktigt. Så det kanske kan förklara då att det blir 12 sekunder till slut. Men nej, jag har suttit och jämfört lite Miller med Bagnaia här, och det jag tänker är att Jorge Martin har, han har ju överpresterat egentligen i sin debutsäsong här med 3 pole positions, 1 seger, 2 ytterligare pallplatser. Nu startade han 5:a, blev 9:a, så det var inte jättebra race för honom den här helgen heller. Men han har alltså kört, ja, vad blir det nu då? Detta var hans 9:e race i MotoGP. Han kör för satellitteamet. Så han har gjort en riktigt, riktigt bra säsong. Han kommer knacka på dörren och vilja ta steget upp till fabriksteamet vart det lider. Bagnaia och Miller, då är det ju Bagnaia eller Miller som kommer få flytta på sig. Nu säger jag inte att detta kommer inte ändra till nästa år, men sen kommer ju en säsong efter det också. Och jämför man då Miller och Bagnaia den här säsongen, första race i Qatar, 9:a för Miller, 3:a för Bagnaia efter start i pole. Andra racet så blev Bagnaia 6:a, Miller blev 9:a återigen. Tredje racet, Miller kraschade i Portugal medans Bagnaia tog pole position med absoluta banrekordet, men varvtiden blev struken på grund av en gulflagg. Så han startade 11:a, för Vinales varvtid ströks ju också, han startade ju 12:a. Bagnaia startade 11:a men blev 2:a. Efter Quartararo som vann racet. Mycket bra race av Bagnaia. Och Portugal ska vi tillbaka till en gång till, ska vi komma ihåg. Sen var det Spanien, då blev de ju 1-2. Mille vann ju på grund av armpumpen av Quartararo. Och Bagnaia blev 2:a. Då tog han ju en seger där, Mille. Det var ju bra.
Absolut, ja. Men som du säger där, det var ju utan att den bästa var okej, helt enkelt.
Och sen var det Le Mans, då vann ju Miller också. Jättebra seger som han tog där, men det var ju också lite regnstört. Och vi vet ju hur bra Miller är när det är just regnstörda race och flagg till flagg. Bagnaia blev 4:a. Italien, Mugello. Bagnaia startade i 2:a rutan, kraschade ifrån ledning på 1:a varvet in i Arrabbiata 2. Miller lyckades inte utnyttja Ducati på Mugello och blev 6:a. Barcelona, det är väl plumpen då kanske för Bagnaia. Slutade 7:a medan Miller var på pallen på en 3:e plats. Tyskland, Sachsenring, 5:a för Bagnaia, 6:a för Miller. Holland, eller Nederländerna, Miller kom inte i mål, Bagnaia 6:a. Österrike 1. Bagnaia startade i 2:a rutan, hade problem med ena däcket som inte levererade fästet, slutade 11:a. Miller kunde inte dra nytta av Ducatin på Red Bull Ring, kraschade ju ifrån det racet i fight med Quartararo i en av vänstersvängarna, sista vänstersvängen på banan. Österrike 2, Miller blir 11:a, hänger inte med i torrt när det börjar regna, går in för tidigt, byter däck. Bagnaia däremot låg ju ledning länge, började stänka, gick in i depån, slutade 2:a då efter Brad Binder. Näst senast Silverstone, Bagnaia startar i 2:a startruta. Däcket levererar inte fästet han vill ha. Slutar 14:e. Medan Miller då slutar 4:a. Ja, okej. Okay, men inte mer än så tycker jag. Och sen nu då i helgen då. Pole position, seger för Bagnaia. Medan Miller slutar 5:a.
Mm. Nej, när du räknar upp säsongen så långt så ser man ju och hör att Bagnaia har ju klart varit den starkare utav dem. Och över alla race, eller totalt sett, och de gångerna
ja,
som...
Ja, det är väl Jerez då när... Jag skulle säga att det är 2 race egentligen. Frankrike-segern där i Le Mans när det börjar stänka, det är väl en sak då. Det kan man nog köpa. Utan det är Spanien, då blir de 1-2 dock då. Men Miller är ju den som vinner. Och sen är det Katalonien, alltså Barcelona. Där blev Bagnaia 7:a medan Miller var på pallen då med en 3:e plats. Det är egentligen det racet, eller de racen som Miller har gjort bättre än vad Bagnaia har gjort. Om man tar det ren fart så att säga. Bagnaia har varit den som är starkare. Så att jag är lite orolig för Millers framtid faktiskt. Nästa år kommer gå bra, men han skulle behöva lyfta sig ordentligt alltså.
Ja, och ja, precis. Och har han finns det möjlighet för honom att kliva ner i så fall? Skulle han kunna ta väg tillbaka?
Det tror jag inte. Han har varit i Pramac alldeles för länge, nästan för länge egentligen. Nu fick han det här fabrikskontraktet då, och han kommer få nästa år på sig också, så det är ingen ko på isen än så länge, utan han har nästa år att prestera också. Men fortsätter Bagnaia prestera på den här nivån, om någon av dem åker ut och ska lämna plats för Martin, i dagsläget ser det ju i så fall ut som Miller. Sen är det ju inte säkert att de väljer att plocka upp Martin heller. Det beror ju på hans utveckling. Men den har ju varit exceptionell bra. Han har ju som sagt 3 pole position en seger.
Men när du är inne på Martin, om vi ska skifta sida här till plussidan då efter Aragon, så skulle man ju kunna säga att överlag rookiesarna presterar bra. Och även om det inte var toppresultat för Martin den här helgen, så var det ju bra resultat på Lekona. Det var tillräckligt bra resultat på Martin, och den som verkligen stack ut nu på Aragon, det var ju Enea Bastianini med en sjätte plats. Så på något vis så har rookiesarna generellt, de har haft något tillfälle på sig att sticka ut i positiv riktning, och kanske tar man de här 3 namnen nu då, med Lekona, Martin och Bastianini, så var alla 3 klart godkända den här helgen.
Verkligen. Jag tycker det är kul att de presterar så pass bra, rookiesarna, som de ändå gör då. Och Bastianini där, som du säger, sjätte plats i mål, alltså efter start från 9:e. Det är riktigt, riktigt vast kört på en fjolårs Ducati dessutom.
Och på en bana där det inte är dubbelrace heller, för där har man ju lite mer tid på sig att köra in sig. Men här är det nu ett single race, och då är det har ju många sagt genom åren att det blir som att komma till ett helt nytt event, en helt ny bana, när man sitter på en MotoGP-cykel istället för Moto2.
Ja.
Ja, det är ju en plus och minus från Aragon. Och det här med nästkommande racehelg inför Misano, alltså där tycker jag vi ska hänga kvar vid det ämne som vi även behandlade i podden inför Aragon, det här med track limits, för det kommer att bli ett ämne även under kommande helg, och till viss del så kanske en fråga, det är kanske en fråga för oss att ta med oss till just Misano nu, och kolla hur raceledningen skulle ha tänkt kring det som hände på sista varvet på Aragon.
Ja, jag funderar på det där. Jag såg om racet när jag kom hem, och det såg om sista varven. Och Marcus gör ju allt vad han kan för att ta sig förbi. Han går in i kurva 1, går lite brett, ut på det gröna i kurva 1. Bagnaia tar tillbaka. Ska man gå efter reglerna och det som tillämpades då i Superbike-VM som vi pratade om förra veckan, med Toprak och med Rea. Det var ju samma sak där. Toprak gick utanför banan, Rea körde om. Samma.
Ja, ja.
I princip. Och Toprak blev då dömd en plats nedflyttning efter racet, även fast han sen han släppte tillbaka, men så körde han om igen. Då är ju frågan, hade det här racet, alltså när han var ute på och touchade på det gröna, Marcus, om man ska tillämpa samma regler, då kunde han egentligen bara cruisa resten. För han, även fast han hade kört om, så hade han ju inte vunnit racet, för han hade blivit nedflyttad. Om de hade tillämpat samma regler. Och det är ju... Ja. Nu är vi tillbaka där igen.
Visst blir det klurigt när man tänker på det?
Ja, det här blir klurigt. Det här blir klurigt.
Och sen var ju dessutom Marcus utanför, och det var ju rejält i kurva 12. Hade han då kunnat göra något mer på det varvet egentligen? Hade han kunnat attackera sen i kurva 15 till exempel, den här teoretiska blockpassen, och sen ta hem racet, fast han var ute så mycket, ja, ytterligare en gång?
Nu var han ju så långt efter, så det fanns ju inte möjlighet till det. Men säg att Bagnaia hade gjort ett misstag och inte varit ute på det gröna eller utanför banan, men gjort ett grovt misstag som Marcus hade kommit till fatt igen och sen kunnat attackera in i sista svängen eller in i kurva 15 som du säger. Hur hade det blivit då? Jag vet faktiskt inte. Ska man gå på det som hände i Superbike-VM, då skulle han ju blivit tilldömd nedflyttning.
Ja. Nej, det känns som att det här, den här funderingen, den skulle vi behöva ta med oss och se om det går att få något klargjort kring. Det blir en hypotetisk fråga, men den är ju inte så långt ifrån hypotetisk som... Alltså verkligheten kan ju gott bli så när som helst egentligen.
Ja, för att han misslyckades in i kurva 1, Marcus, men sen försökte han ju även i kurva 5. Säg då att den hade lyckats den här gången, att han hade lyckats göra en blockpass och hållit sig framför Bagnaia resten av varvet. Hur hade det blivit då? Det vill jag ha svar på.
Ja, vi får försöka haffa någon ur tävlingsledningen på Misano, det känns som det.
De kommer aldrig svara på just den frågan, i och med att den är, precis som du säger, hypotetisk. Men den är ganska intressant att veta hur det hade slutat.
För då, som du säger, Marcus hade ju kunnat cruisa in vidare då till en andra plats.
Han hade ju inte behövt göra en attack i varken kurva 5 eller kurva 12. Han kunde lika väl lagt av det racet sen.
Och riskerat krascher. Som han faktiskt gör med de attackerna.
Ja.
Vi hade gått miste om en fortsatt fight på det sista varvet. Ja, det skulle behöva klargöras faktiskt, så att förarna vet vad som gäller.
Och då är vi inne på det här just att när ska man tillåta förare köra på det gröna på det sista varvet? Om man blir omkörd direkt efteråt, är det okej då eller inte okej? Det var ju inte okej i Super-QM. Och det var ju det som vi var kritiska även mot förra veckans podd, även fast vi tyckte att är man ute på det gröna så ska man ha någon typ av bestraffning. Men blir man omkörd i samma sekvens, då kanske man ska släppa det. Och det var ju det som vi sa också, det var ju det som var den lilla punkten som vi var lite kritiska mot då. Och det är ju samma sak här då.
Ja, för vi kommer ju till en bana nu, Misano, där det är högaktuellt. Här finns det många ställen på varvet där förarna kan... eller riskerar att vara utanför och också tjänar att vara utanför banmarkeringarna på.
Ja, snudd på varje sväng på Misano är ju track limits. Så att det kommer ju bli helgens ord, det är utan tvekan, det vet vi ju redan från början. Så att det hade varit intressant att veta. Ska jag gissa så tror jag faktiskt han inte hade blivit tillbakaflyttad om han hade tagit sig förbi i kurva 5. Jag vet att det låter motsägelsefullt, men det är min känsla. För hur bra hade det varit? Vilken kritik hade de inte fått då? Om Marcus hade då touchat det gröna kurva 1. Säg att han hade lyckats med omkörning kurva 5 istället. Det var inte långt ifrån att den lyckades. Sen är det inte säkert att han hade hållit ledningen till målen då. Men ja. Och sen kan vi ju poängtera det att han touchade det gröna. Han blev tvåa, men det betyder ju inte att han ska bli tillbakaflyttad till den tredje positionen, alltså Mir skulle inte blivit tvåa och Marcus trea, för att Mir var ju inte inom striking distance, så det kan vi lämna därhän, det var aldrig aktuellt. Men hypotetiskt sett, vad hade hänt om Marcus vann racet efter att han var ute på det gröna på sista varvet i kurva 1?
Jag tycker den är intressant, vi hänger kvar vid den frågan och tar med oss den söderut, se om det finns någon som i alla fall vill ge sin syn på det. Vad tänker du annars kring Misano-helgen här nu då? Italien, och det är ju en absolut hemmabana för ett flertal av de italienska stjärnorna.
Ja, det har ju varit bestämt en stund att vi ska vara på plats där. Och vi trodde ju inledningsvis i alla fall att det skulle vara Rossis sista race på hemmaplan. Nu blir det inte så, i och med att man ska köra en gång till på Misano här om en månad ungefär. Så det blir näst sista racet då på hemmaplan för Rossi. Men jag hänger kvar lite vid tippningen där från Aragon. Hur tippar du egentligen? Hade du Bagnaia som segrare och jag hade Marcus som segrare, var det så?
Jo, det var så. Det var
hyfsat rätt på det den här gången då.
Det var nära.
Du hade 100% just segraren.
Fick du med någon annan? Jag hade Quartararo på andra, det tror jag du också hade.
Ja, det hade jag också, det var ju helt fel.
Och sen hade jag Miller på tredje. Jag hade ju bra... efter kvalet där såg det ganska lovande ut för mig.
Ja, det gjorde du. Jag hade Rins på tredje. Det var rätt långt ifrån, men det blev ju en annan Suzuki. Så att, ja, hyfsat. Men du satt ju segran, det var bra. Jag tänkte vi skulle tippa Misano nu då. Har du tre namn? Jag har inte ens funderat på det här faktiskt, utan vi tar det på uppstuds.
Ja, vi tar det på uppstuds. Då säger jag Quartararo etta. Sen säger jag då med den form man har nu, Bagnaia 2. Och då är det Mir Quartararo, Bagnaia, Mir säger jag.
Precis som mästerskapet.
Ja, just det. Man kunde tro att jag läste innan till det, men det gjorde jag faktiskt inte.
Nej, jag tror du är rätt på det. Jag tänkte också säga de två första namnen där, men Mir kan också bli giftig på Misano där inte topphastigheten är en avgörande faktor. Jag säger också, nej, men jag vänder på det då. Jag tror Pecco Bagnaia tar det igen då före Quartararo. Jag vänder på det istället. Och Bagnaia, Quartararo och sen säger jag, nej, men jag tror ändå att Marquez kan rida vidare på den här positiva vågen. Så jag sätter honom som tre. Även fast jag kanske tror att någon Suzuki kan bli det också. Men säger Marquez då tre.
Mm, snyggt. Har de någon annan fördel? Vi ska ju se fram emot, eller vi har ju se fram emot förhoppningsvis Morbidelli tillbaka i sadeln. Honom har jag dock inte förhoppningar om någon pallplats. Knäskadan eller rehabiliteringen verkar svårare än vad man trodde innan. Och sen Dovizioso tillbaka i MotoGP också.
Mm, det blir intressant. Morbidelli skulle jag säga är en seger för honom om han bara kör den här helgen. Det verkar lite tveksamt faktiskt. Jag tror att Yamaha gör bäst i att ta med sig Crutchlow dit också faktiskt. För det vi får se om han kan genomföra helgen. Morbidelli, hans fysiska form verkar vara inte perfekt om man säger så då. Så vi får se hur det kommer gå. Men kul om han kommer tillbaka i fabriksteamet givetvis då för första gången. Och sen Dovi då i Petronas Yamaha. Dixon går tillbaka till Moto 2. Kul att se Dovi igen. Jag är inte säker på att det kommer gå så jättebra dock.
Nej, han har också en helt ny cykel att köra in sig på, vilket han inte har haft möjlighet att göra. Nej, jag tror också att det kan bli rätt tufft för honom.
Ja. Det var väl två Petronas Yamaha längst bak på griden, var det inte så? Den här racehelgen, det är nog inte omöjligt att det kan bli så till nästa helg också.
Nej.
Rossi däremot borde kunna lyfta sig i och för sig, hans hemmabana och sådär, men ja, han är inte riktigt i form, Rossi.
Nej, antingen så är han inte i form eller så har han redan tankarna på nästa steg i livet.
Ja, både bilkörning och barn lockar. Ja,
exakt, jag tror så. Du, jag tror vi behöver avrunda för dagen. Det vidare program som står på, som knackar på dörren, för i alla fall för min del.
Ja, helgen som väntar i alla fall så är det ett Misano. Vi är på plats. Vi åker dit om bara två dagar. Det väntas reportage med Johan Mir. Intressant.
Ja, det ska bli intressant.
Vad han har att säga.
Ja.
Om sina kval kanske. Varför går det inte bättre? Vad är problemet? Vi ska göra ett ombordvarv. Vi ska gå runt banan och göra ett reportage. Vi ska prata med Johan Stigefelt. Och vi ska göra studio på lördag.
Och så ska vi kommentera själva aktiviteterna på banan. Alla träningar.
Det ska vi också göra. Vädret ser ut att bli bra inledningsvis på helgen. Det ser ut att regna på natten till söndagen och söndagen. Nu är detta ju måndag, så det är ju 6 dagar kvar till det kommer ske. Så att det hinner ju ändra sig, det vet vi ju. Det kommer vara varmt i vilket fall som helst. Början på helgen. V-Sport Motor är det som gäller. Denna helgen, det är inte Formel 1. Utan de har uppehåll, så då får vi vara i huvudkanalen. Vanliga Europatider. Första träningen, fredag 9.45. Och race uppsnack 13.25. Race start 14.00.
Så blir det.
Ja. Och så vill vi tacka alla som stöttar den här podden. Jättekul att ni skickar meddelanden och hjälper till att dra den här podden framåt. Har du något mer att tillägga?
Nej, jag vill också bara tacka. Och jag är helt nöjd för nu och ser fram emot fortsättningen på säsongen och allra närmast då och att åka till Italien. Det blir bra.
Kanske en pizza uppe i San Marino.
Kanske.
Jag hoppas pizza? Att det.
Nej, jag gör ju det ibland. Inte så ofta dock, men det är gott när det blir.
Ja.
Vi rundar då, Andreas. Tack för idag.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.